Det här är Perspektiv och jag heter Per Granqvist.
De har en enkät som de mäter hos. Så de vet ju mycket väl vilka beteenden som de vill ha hos sig. Och de mäter om det hos de som söker jobb hos dem för att se hur väl deras beteenden och då associerade värderingar matchar med Ikeas värderingar.
Så därför är alla som jobbar på Ikea snåla, kan man då anta.
Jag har alltid varit skeptisk till planeringsdagar. Inte för att jag inte gillar att planera eller jobba med strategi, men för att de planeringsdagar jag upplevt varken känns så planerade eller så strategiska. Och vad är då poängen med dem? Hur effektiva är de då? Det här har jag funderat på ganska mycket under mitt yrkesliv, men inte riktigt liksom kommit någon vart. Så att när jag för en tid sedan hörde om att det fanns forskning som visar att planeringsdagar är rätt meningslösa, ja då kände jag att jag fick vatten på min kvarn. Och ja, jag fattar ju att det här låter som ett klassiskt fall av bekräftelsejäv. Alltså det där psykologiska fenomenet som innebär att man värderar fakta som ligger i linje med ens förutfattade meningar lite tyngre än fakta som visar på motsatsen. Fast, å andra sidan har jag ju under hela mitt yrkesliv hört överordnande och chefer prata om hur bra det är med planeringsdagar. När det aldrig känts så. Så jag ser det här snarare som en, det kan ge den gängs uppfattningen lite välbehövlig motvikt. Åsa Rönnbäck, ja det är forskaren jag hörde talas om. Hon är doktor i kvalitets- och verksamhetsutveckling och har i sin forskning studerat allt från processledning till organisationskulturer inom både privat och offentlig sektor. Idag är hon knuten till Mälardagens högskola och det jag gillar med hennes forskning är att hon alltid har fokus på att den ska leda till praktisk nytta utöver den teoretiska nyttan. För vid sidan om forskningen så leder hon dessutom Förbättringsakademin som gör exakt vad det låter som. Hjälper organisationen att bli bättre. Hon har alltså både koll på hur man pratar om det och vad som faktiskt funkar i verkligheten. Eller, för att uttrycka det annorlunda, hon är både begåvad och begriplig. Och det var förstås därför jag ville träffa henne. Innan vi börjar så vill jag säga två saker. Det ena är att vårt samtal är lite av ett bullshit bingo. Ja, du kommer att få höra varenda floskel, managementterm och buzzword som dykt upp i PowerPoints på olika företagskonferenser de senaste 40 åren. På riktigt, allt är här. Men, och det är ett ganska stort men, du kommer ju förhoppningsvis också fatta lite mer av dem. För så kände i alla fall jag när jag lämnade Åsa. Det andra är att eka lite, för vi satt och pratade i ett stort och luftigt rum och det hörs. Känner du dig klokare av vårt samtal och vill använda det för att effektivisera hur ni jobbar på din arbetsplats? Ja, men tipsa en kollega om det här avsnittet då. Du kan dessutom betygsätta din poddapp. Sånt hjälper oss att nå ut till ännu fler och kanske också att göra organisationerna lite mer effektiva. För jag tror så här, om vi kan spara en medmänniska en enda planeringsdag som de kan slippa, ja då är det värt allt. Då kör vi, här är Åsa Rönnbäck.
Det känns som att det är väldigt mycket planeringsdagar i alla organisationer nu för tiden. Varför är det så mycket planering?
Jag tror att det beror på flera saker. Dels beror det nog på vilken typ av chefer vi har. Och chefer som tillsätts idag är ju ofta att man är duktig i den profession. Man är en duktig ekonom, man är duktig kommunikatör, kanske duktig kvalitetschef. Och sen har man gått vidare i karriären. Och kanske inte just det här mellanmänskliga som man rekryteras utifrån, att man är bra på människor och att det är där man får sin energi ifrån, att ta hand om kollegor, medarbetare och visa empati och omsorg, utan det är nog mer den här expertkunskapen som gör att man blir chef. Man blir duktig på struktur och strategier.
Men är det också så att man kanske till och med använder dessa strukturdagar för att få, och planeringsdagar för att få struktur på sitt arbete? Att det är ett sätt att man tror att det chefskapet innebär det?
Ja, det är ju precis så att man ser som chef att chefens ansvar att sätta riktningen för verksamheten och titta på ett metaperspektiv och på lång sikt. Vilket man också behöver göra som chef. Man behöver ju kunna sätta en långsiktig planering och peka vart är verksamheten på väg. Det här med vision, mission, strategier, mål, har någon slags färdplan för verksamheten. Och det är ju inte det som är problemet, att vi har en strategisk planering och planeringsverksamhet. Det är ju att det är dels hur driver vi den. Vi gör det ju väldigt mycket top-down, alltså från ledning som skickar ut en färdig färdplan till medarbetarna.
Det här ska vi göra 2020.
Ja, men också hur mycket tid lägger vi på det i förhållande till andra saker som faktiskt gör att vi får resultat då. Eftersom vi ser då i forskningen att strategisk planering inte driver resultat.
Så... Ja, det är ju det här som är så spännande. Hur kan man se att det inte driver resultat? Alltså, som medarbetare, jag har suttit på massplaneringsdagar, jag har ju alltid känt det här. Så nu känner jag att jag får det bekräftat på något sätt. Det känns inte fullt meningsfullt heller.
Nej. Och det kan man ju fundera på, varför får man den känslan då? Är det man ser att när man sitter på de här planeringsdagen, du har väl kanske varit en chefsroll då och varit med och tagit fram sådana här
strategier? Ja, bara alla mörker roller, till och med att stå på planeringsdagar och berätta någonting om framtiden.
Och så kändes det inte riktigt meningsfullt. Och då är det ju frågan då, vad vi skriver de här strategidokumenten som vi inte operationaliserar. Vi tar ju inte det vidare. Och då är det väl hur tillämpar vi strategisk planeringen, att det är det som är problemet. Att vi gör inte till en verkstad. Det kommer för långt ifrån den operativa verksamheten som vi bedriver.
Eller så att vi tror att vi gör det till en verkstad bara för att vi står där och vi har gjort en PowerPoint. Att det, allting tyder ju på att det har skett någon slags verksamhet.
Ja, du menar att vi har tagit fram de här strategierna? Vi faktiskt
vi satt där under helgen och petade den här PowerPointen.
Ja, och liksom, vill ha ganska mycket kraft.
Det känns ju som riktigt arbete, men det är inte det.
Nej. Och det är kanske så många gånger när man har gjort ett arbete så ser man att man har haft ett projekt. Ja, men nu är det slut. Och sen går man vidare till nästa projekt. Det är kanske så också med strategisk planering. Att nu har vi lagt ganska mycket möda på att ta fram de här strategierna, planerna, värderingsgrunden och vad det heter. Allt vad det innehåller. Och sen ser vi att nu är det ju klart. Och sen springer vi på det som vi alltid har gjort. Alltså man får inte den här kontinuiteten och den här röda tråden mellan den här inriktningen vi har tagit till att faktiskt att det blir en operativ verksamhet av det.
Jag tänker också att det finns en slags liksom överrationalisering här. Och liksom om jag tittar tillbaka på, jag har ju inte sett mig mycket för ekonomisk historia, så jag kan inte låta bli en koppling om vi ska se en teori jag har om varför det blev så här. Och det är ju liksom... Tittar vi på ekonomin så fram till 30-talet är det typ ett filosofiskt ämne. Man resonerar sig fram till saker och ting. Men i början av 30-talet så är en majoritet av alla teser man lägger fram inom ekonomin grundade i resonemang, hämtar i vardagen. Och så tar man vardagsobservationer man försöker förklara i teorin. Vi har Adam Smith som började med sin Theory of Moral Sentiments 1759. Han börjar ju hela det här. Han är ju moralfilosof, inte ekonom, men den första ekonomen då. Och så hade vi fram till John Maynard Keynes som gjorde det med sin General Theory 36. Alltså man tar vardagen och försöker förklara den. Men då dyker matematikerna in på scenen här någonstans. De vill inte förklara vardagen utan de vill forma den. Så de använder ju matematiken här för att skapa teorier om hur verkligheten borde funka. Och i ärlighetens namn att man vill planera efter kriget, det är ju inte så svårt att förstå. Det är kanske mer emellan kristiden som är konstigt, men efter kriget, jag menar, hela Europa ligger i grus. Och drivor och man har ingenting, man måste planera allting. Och då tänker man ju alltid att liksom 20-talets lärdom var väl att vi fick mycket slitningar med olika samhällsgrupper och det var ofta inte planerat ordentligt. Nu jävlar i det ska vi planera. Så nu ska vi ha byggnormer och vi ska ha liksom decilitermått och recept ska standardiseras. Så vi ska göra allting, det här sker i hela västvärlden. Och det är ju också liksom ett sätt att åstadkomma någonting. Det här har ju... militära drag kan man ju säga, och det gäller ju även företag. Som organisationen är ju mycket väl hämtad, som ibland hör man ju folk säga att liksom hur organisationsschema idag ser likadant ut typ som Napoleon hade, men hur sant det där är riktigt. Men det är ju fortfarande lite taylorism alltihop. Vi har ordning och reda, vi har resurser, ska vi mobilisera, hur ska vi använda dem, deploya, säger jag, ett otroligt svängigt ord här liksom. Och så har vi ju 60-talet som hela tiden bara rullar ut, vi bygger välfärdsstaten, vi har liksom de gloriösa åren som man säger på franska. Och sen kommer motreaktionen, liksom staten ska inte styra något. Det är ju när allt står på topp, när nu ska vi inte ha statlig styrning. Låt marknaden vara fri, säger man, lite som det vore självbegrejande väska i flera kärl. Och här är vi ju Friedrich Hayek och grabbarna, de som formar Chicago-skolan. Eller Chicago Boys som de heter på engelska, vilket ju är lite bättre för det för ju tankarna till en flock med tonårspojkar som drar runt och sabbar grejer. Och Hayek, han ska också komma ihåg att han hatar statlig planering, vilket inte heller är så svårt att fatta om man vet att han är österrikare. För honom är alltid att börjar du planera så slutar det alltid med Hitler. Men så att de vill liksom antiplanera, låta marknaden sköta sig själv. Och så då tänker man, ta bort allt som hindrar den. Och då har vi ju experimenten i Chile som folk känner till, att när Pinochet tar makten tar man bort importtullar. Och det är klart att det funkar ju så, att pengarna rusar in i landet, det blir en enorm ekonomisk tillväxt och det går till precis som det skulle göra enligt deras teorier. Sen att folk liksom dör och svälter ihjäl, det skiter de i, för det har ju lite med externalitet att göra liksom. Så vi kommer från liksom hela det här ekonomiska resonemanget, det ska vara så himla rationellt. Under 70-talet har vi också att företagen bara ska inte ta något samhällsansvar, de ska bara göra dem väl, det de gör. Sen är det ju också någon slags planering, tänker jag liksom. Och sen ska man ju börja använda data. Det är väl här vi kommer in på att tänka kvalitetshistorin. Här kan du bättre än jag. Men det är ju sjukförsäkringssystemet kom på 60-talet. Det är ju hela datoriseringen som dyker upp då. Då har man stora IBM, stora datorer, mainframes. Och sen så på 80-talet, då får vi ju Windows och Office-paket och PowerPoint och sånt. Och det finns liksom ingenting roligare än att titta och hålla på. För det blir ju så snyggt. Så känns det som att man är ute i liksom verksamheten. Men 80-talet, om vi tar det kvalitetshistorin. Varför kommer den just på 80-talet? För då var det ju konferens jämt, nu pratar vi om hållbarhet och sånt, men det var ju liksom kvalitet som var där shit.
Ja, jag tänker att det här när du pratar om hur ekonomin har sett ut, kvalitet, kvalitetsutveckling som ämnesområde kom ju från där det var en tillverkande industri som rådde med fokus på statistik och statistisk processstyrning och så vidare. Och sen svängde det här tills vi har en tjänsteekonomi idag. Vilket gör då att metoder och verktyg inom kvalitetsområdet har ju också då fått svänga om till att ha mer fokus på tjänstattribut. Och hur leder man en verksamhet när det är tjänster kontra tillverkande verksamhet. Vi såg ju behovet på 80-talet, då kom det här med total quality management, att man måste se verksamheterna i ett helt system.
Man har TQM, hade man broderat på en raket, så jag.
Ja, precis. Och då var det ju otroligt stort med kvalitetsutveckling runt om i världen, och man behövde se att man behövde jobba på ett mer effektivt sätt, så då blev ju fokus på processorientering.
Alltså, men det är ett sätt att effektivisera. Det är inte så att man hade, eller hade man problem med dålig kvalitet innan?
Man hade ju problem på så vis att verksamheterna var ganska introverta. Man hade dålig effektivitet. Så det här med kundorientering och processorientering som handlade om intern och extern effektivitet. Att kvalitetsutveckling kunde stärka organisationen att bli mer fokus på kunden, att tillgodose deras behov, krav och förväntningar och så hantera resurserna på ett bättre sätt, då intern effektivitet. Så det var ju så kvalitetsutveckling, de principer inom kvalitetsutveckling som kunde hjälpa organisationerna på 80-talet, och att man ser hela verksamheten, att man inte bara ser produktionen isolerat, utan om du ska ha en bra produktionsprocess så beror ju det på ledarskapet, medarbetarna och andra principer då.
Hur tänker man att man ska mäta det då där på 80-talet? Då vi börjar med styrkort också och sånt.
Styrkort kom ju upp då också, och de här kvalitetsmodellerna kom ju på 80-talet. ISO 9000 då, den här standarden. Att man ska då utveckla arbetssätt utifrån de här kraven i ISO 9000, och på så vis får man bättre effektivitet och bättre kvalitet. Excellensmodellerna kom på samma vis, att man där skulle också utveckla arbetssätt för att åstadkomma bättre resultat.
Man vill inte göra saker hipp som happ, utan man vill veta att man gör saker ting på samma sätt varje gång, typ.
Ja, precis. Och skapa en sån transparens i organisationen, att skapa en förståelse för vad du faktiskt gör i verksamheten som leder till de resultat du uppnår. Och det ser man ju fortfarande idag, att det är många som har svårt att se kopplingen mellan arbetssätt och resultat. Det är faktiskt de arbetssätt som du har som leder till de resultat du får. Och det är det de här modellerna hjälper en att åskådliggöra. Och jobba då med ständiga förbättringar. Alltså förbättra arbetssätten för att komma bättre.
Just det, ständiga förbättringar. Det är Toyota, va? Som är inte de som börjar med sånt. Kaizen.
Ja, det var ju egentligen Gurusson inom kvalitetsområdet som åkte. Det var ju kom från Schuert och Deming. De här Gurusson inom kvalitetsområdet som åkte över till Japan och hjälpte dem. För att de kunde inte vara profeter i eget hemland och USA, utan då fick de komma till USA, eller från USA till Japan istället, och hjälpa japanerna med att utveckla det här synsättet med och då är det här metaperspektivet, att inte bara för att du ska få en bra produktion så behöver du ledare som har kunskap och jobb om ständiga förbättringar, som har den systemsynen och som ser hela systemet och förstår hur arbetssätten påverkar resultaten. Och...
vilket man ju kan fatta låter skitbra i Toyotas öron, eftersom deras bilar var ju kvalitetsmässigt rätt mycket skräp.
Ja, så gjorde ju de en enorm resa då under, under de här åren och gick ju förbi amerikanerna. Så, så på den resan är det ju.
Och då är kvalitetshysteri när vi kallar när det är 80-tal. Sen 90-tal då börjar man snacka mer om som processkartläggning. Va?
Ja, på 80-talet kom ju processorientering också. Men det man likställer processorientering med, det är ju framförallt kartläggning. Och det är väl det som man behöver fundera på, att det finns faktiskt andra sätt att jobba med processorientering som ger bättre resultat, som man ser i forskningen, just kartläggning.
Vad är skillnaden mellan processorientering och processkartläggning?
Processorientering, det är om man pratar om princip. Vad är det för någonting som du vill att din organisationskultur ska genomsyras av? Då kan man säga då att man är kundorienterad, att man är engagerad ledare och att man är processorienterad. Sen behöver man ju arbetssätt och verktyg för att stärka de principerna. Och då är processkartläggning ett verktyg där man då åskådliggör processerna. Alltså hur verksamheten går till i flöden, så du kan se vad som kommer in och som kommer ut och vilka steg genomförs.
Då pratar man så om vi som tillverkar Corollor här borta på den här produktionslinjen gör skitkassa, vi slarvar igenom det, då får du till effekt att bilen blir dålig och då leder det inte till målet vi har om att göra de bästa bilarna.
Nej, och processorientering handlar också om att se tvärfunktionellt till verksamheten. Vi kan inte du pratar om det med organisationerna, vi är ju siloorienterade, så vi organiserar oss i silos i olika funktioner. Och processorientering syftar att titta från ett kundperspektiv. Vad är kunden efterfrågar? Och hur ska vi skapa värde genom vår verksamhet, ofta då tvärfunktionellt över organisationsgränser, avdelningsgränser, för att skapa det bästa värdet för kunden?
Jag känner att vi har lite så här historisk resa med olika som management-klyschor, men det är ju just det här, vad heter det, bryter vi silos, tar sig ur sin silo, det är också 80-90-talet någonstans.
Ja, precis, det var där det började komma med processorienteringen och det slog igenom på 80-talet och 90-talet. Sen har ju... Jag brukar alltid ställa den här frågan, när man inte lyckas åstadkomma resultat med sin managementkoncept, eller beror det då på konceptet som sådant, eller beror det på hur man tillämpar det? För man kan ju se i så många fall att man tillämpar ett koncept på ett felaktigt sätt, och därför kan man åstadkomma inte resultat. Men problemet är ju då att då hoppar man på ett nytt koncept, för man slänger ut det.
Vara ett koncept? Vad kan vi ta som exempel där för att förklara?
Ja, Lean, eller man jobbar med ISO 9000, eller excellence-modeller. Sverige heter ju SCQs management-modell, som är en sån excellence-modell. Six Sigma, det finns ju en mängd olika såna här koncept som management-koncept som man jobbar med idag. Då.
Vill man fördjupa sig inom detta så kan man bara söka på närmaste bokhandel, så får man 1000 böcker på varje.
Ja,
men då har man, då säger vi att vi håller på med Lean, och sen så får vi inte riktigt det att hända. Och då är frågan, då hoppar vi gärna på och byter till kanske Six Sigma istället, någonting säger vi, bara för att hoppas att det löser sig då.
Ja, precis.
Vad borde man ställa sig för fråga istället?
Man borde ställa sig frågan hur... Jag tycker man regelbundet borde utvärdera hur själva tillämpningen av det koncept man har valt, hur det går till. Man tittar ju lätt på, ja, men vad får vi för resultat? Har vi fått det? Nu har vi jobbat med Lean i 5 år. Vi har inte fått något bättre resultat. Vi är inte mer lönsamma, vi är inte nöjdare kunder, vi är inte nöjdare medarbetare. Ja, men då kanske vi inte ska jobba med Lean mer. Och då måste man ju gå tillbaka och titta på, ja, men hur tillämpar vi Lean då som ett managementkoncept? Hur går det till? Och då kan man ju titta på... Lean har ju såna här principer då som ligger till grund för, precis som de andra de här koncepten. Och de principerna ska göras en del av organisationskulturen. Och för det krävs det ju ledare då. Det är ju ledarna som man ser störst påverkan på kulturen. Och det är oftast där man ser att det fallerar. Att ledarna har ju inte tagit det här konceptet och leder utifrån de här principerna. Utan man delegerar det ner i verksamheten och det blir fokus på struktur, kartläggning.
Och då har man lite gett folk hammare, men de använder fel sida av hammaren och bankar med.
Ja.
Och så tänker man, dumt med hammaren, nu behöver vi såg.
Precis.
Det är ju spännande med de här olika grejerna som kommer och poppar upp. Men när du var i samarbetet och jobbade med kvalitetsutveckling på början 20-talet, 2000-talet på flygvapnet.
Mm.
Kvalitetsutveckling, är det ytterligare en utveckling av de här, eller är det samma typ av kvalitet som man hade på 80-talet, eller har vi tagit lite framåt här?
De här modellerna, koncepten som växte fram under 80-talet, början 90-talet, de ser ganska lika ut idag.
Mm.
Och det är det också man, om man jobbar med metodutveckling så behöver man ju också se hur, med tanke på allt som har skett i omvärlden,
mm.
hur väl hänger de här modellerna med i tiden?
Mm.
För det kan man se i forskningen är ju att många av dem inte är praktiskt relevanta. Och det betyder ju att de händertar inte de utmaningar som organisationen står inför.
För allihopa är uträknade innan internet.
Ja, precis. De har utvecklats så tidigt på 80- och början 90-talet. Och det gör ju då att man inte har, de har inte utvecklats så fett med.
Men, och vad såg du nu då inom flygvapnet? För det tänker man att de är ju ändå på bollen. Då, som, att jobba med kvalitetsutveckling där. Vad var din uppgift då?
Min uppgift när jag kom dit var att jobba med kvalitet och verksamhetsutveckling. Och man kan tycka att men hur hänger det ihop med det här Lean och Six Sigma och de andra olika koncepten?
Mm.
Kvalitetsutveckling handlar ju om att vi har ett dynamiskt synsätt på kvalitet. Och det menas av att kvalitet handlar ju om att vi ska åstadkomma en ökad kundnöjdhet. Och vi ska hantera våra resurser på ett klokt sätt. Så vi ska åstadkomma extern och intern effektivitet. Då.
Är det alltid det eller bara så som vi definierar det här exemplet?
Nej, det är så det definieras, kvalitet. Mm. Kvalitetsutveckling.
Mm.
Så vi ska hela tiden jobba med förbättringar i alla delar av verksamheten. Så det är våra arbetssätt som vi hela tiden ska göras bättre för att vi också kommer bättre resultat. Utifrån ett kundperspektiv då. Hela tiden har kunden i åtanke. Och det är de här olika modellerna och de här managementkoncepterna som jag nämnde som de har det fokuset. Så att om man ska som lyftare så kvalitetsutveckling handlar om det syftet. Så jag kom in i flygvapnet då och skulle jobba med kvalitet och verksamhetsutveckling. Och det man jobbade med då, det var ju ledningssystem då, integrerade ledningssystem. Så man ska jobba integrerat då mellan kvalitet, miljö, arbetsmiljö, flygsäkerhet. För att man inte ska driva de olika logiken i olika spår. Så man har de som jobbar
med... Man tänker sig att de som jobbar med olika saker pratar med varandra helt enkelt.
Ja, precis. Det är också att man skapar en struktur som man får det här att hänga ihop och en kultur som får det här att hänga ihop.
Mm.
Så att man inte har de som jobbar med miljö eller som nu då är hållbarhet då, att de kör sitt race. Sen har man de som jobbar med kvalitet som kör sitt race och så vidare och så vidare. Utan man jobbar med det här integrerat då. Det handlade ju om att utifrån det här med ledningssystem, det är synsättet att få de här arbetssätten då att utvecklas i verksamheten som den här standarden då ställer krav på. Och hjälpa framförallt ledare som att vara ett stöd för dem att, att utveckla verksamheten. Att utveckla en struktur för det. Väldigt mycket fokus på struktur.
Men hur gick det i flygvapnet då?
I flygvapnet, ja, där finns ju säkerhetstänket. Det finns ju deras DNA.
Mm.
Jag jobbade då på ett förband som utbildar JAS flygförare.
Mm.
Så det är klart att den huvudprocessen har man ju stenkoll på. Och där har de ju en kultur av att man inte hänger ut personer som har begått fel. Utan man försöker hela tiden skapa ett lärande i kulturen av att man går igenom debriefing när man har varit haft ett flygpass då.
Just det är den kulturen som nuvarande ÖB kommer ur, för han är ju en gammal pilot.
Precis, och då sjukvården har ju försökt spana mycket på flygvapen och försökt lära sig det här. För där är det ju inte så att en läkare som begår ett fel får ju, då har man ju det här Lex Maria och Lex Sara och ett regelverk som gör att man hängs ju ut. Så att det finns ju en kultur som gör att man inte pratar och lyfter fram avvikelser eller fel på samma sätt inom sjukvården som man gör inom flygvapnet. För där blir man inte då bestraffad inom flygvapnet. Som man
just det, är en dimension att när vi då jobbar med avvikelserna, när vi identifierat dem, hur vi hanterar dem, hur vi pratar om dem. Och så.
Ja, precis. Så att vi ska lära av det och man sprider den lärdomen till alla. Så att man skapar en lärande organisation då. Så det gjorde ju att även om man tittar som i huvudprocessen att utbilda JAS flygförare tycker man att den har man stenkoll på. Men de har ju också beroende av att det finns en bra arbetsmiljö, att ledningsprocessen funkar bra, att stödprocesserna funkar bra. Så man är ju beroende av den här helheten som jag pratade om, som de här kvalitetsmodellerna kan hjälpa till med. Du ställer frågan, hur var det att jobba med kvalitetsutveckling inom flygvapnet? Det var ju en Det är både utmaningar med det, för man är väldigt hierarkiskt organiserade.
Mm.
Och då när man ska börja jobba processorienterat så kan ju det vara en utmaning. För då utser man då processledare som ska ansvara för att utveckla processerna tvärfunktionellt. Så det är ju säkert kan ju vara en utmaning beroende på hierarkin, och det är ju inte bara flygvapnet, försvarsmakten som har den utmaningen, utan det är ju alla
det som skiljer försvarsmakten är väl också det att där har man ju den hierarkiska ordningen är ju så tydlig.
Mm.
Och man vet att det är det som gäller. Mm. För man har liksom inte, man har egentligen inte ett informellt ledarskap på det sättet man har på många andra sätt, för man har inte råd med det, för då kan man dö.
Mm.
Men i andra versioner så säger man att man är platt fast man inte är det. Mm. Och man har ett informellt ledarskap som dödar det formella. Mm. Och så här, liksom. På så sätt måste det låta som att det också kan vara lättare på flygvapnet. Att...
Ja, det är flygflottiljens chef, alltså flottiljchefen har bestämt, det är ju det som gäller. Det är ju en ordergivning. Och då är det ju inte så att man bara säger att det där tänker jag inte göra. Utan är det så att flottiljchefen att det är ett beslut, nu ska vi se till att vi sakverar oss mot de här sandarna. Då är det ju det man gör.
Och då är det ordet som ska verkställas.
Då ska det verkställas. Mm. Så på så vis är det ju en fördel av att har man bestämt sig för någonting, är det ett beslut, är det en order som har gått ut, då jobbar man utifrån det.
Jag läste ett blogginlägg du hade skrivit där du skrev att i några organisationer du hade tittat på så uppfattade man den här typen av flödesscheman vi pratade om precis som ett sätt att visa nyanställda hur vi arbetar.
Mm.
Det finns ju någonting som känns som man inte, de har missat något grundläggande.
Ja, och det här med processkartläggning då som ett verktyg för att man ska bli processorienterad, det är det vanligaste arbetssätt man jobbar med idag när man ska bli processorienterad. Och processkartläggning är ju ett förbättringsverktyg. Det syftar ju till att vi ska beskriva hur det ser ut, men vi ska jobba med förbättringar.
Vi behöver beskriva nuläget så vi sen kan ta oss någon annanstans.
Så vi ska ta oss någon annan, precis. Men det som så många missar, det är att ta sig till förbättringar. Utan man beskriver ett nuläge och får det uppfattningen om att det här ska vi kunna använda då för att visa nyanställda att så här går det till att jobba hos oss. Men man har helt missat det här med att man ska jobba med förbättringar. Det är ju det som är syftet. Vi lägger ju inte all den här energin, all de här resurserna på att bara beskriva ett nuläge. Utan vi vill ju ta oss i förbättringarna. Och där ser jag ju att det är så många som missar den poängen. Utan det blir en fokus på det här att vi skapar en stabilitet. Vi visar hur verksamheten går till. Så här ser det ut idag. Och det är ju det som... Den här grundsynen, det finns ju två grundsyner på kvalitet. Den ena handlar om det här kvalitetssäkring, stabilitet, ordning och reda. Och den andra grundsynen handlar om förbättringar i alla delar av verksamheten. Men den dominerande synen på kvalitet är ju att det handlar om att skapa ordning och reda, kartläggning, dokument.
Checka den här ISO-certifieringspapperna.
Ja, precis. Vi har checkat av de kraven och sen är vi klara. Nu är vi certifierade och så har vi diplomat på väggen. Och så leder inte det till att man utvecklar en förbättringskultur då, som är den här andra grundsynen på kvalitet.
Men är det att man inte gör det alls, eller är det att man gör de två eller de där andra stegen bara dåligt? Alltså för jag tänker att nu har vi kartlagt allting, där borde ju det dyka upp och säga vänta, här är ju både liksom Anton och Fasila gör ju samma jobb här. Här borde vi kunna...
Mm. Ja, visst är det så att det bedrivs en viss förbättringsarbete, men det min erfarenhet är, och som också finns stöd i forskningen, av att man åstadkommer bättre resultat om man kommunicerar enligt processerna. Alltså vi sätter oss i tvärfunktionella grupper och så pratar vi om hur processen går till, hur verksamheten går till. Och man tänker ju den energimängd som krävs att vi sätter oss och kommunicerar kontra att vi tar fram flödesscheman och kartlägger allting som vi gör. Det är ju en enorm stor skillnad på resursmängd. Också när man ser den effekten vi faktiskt får av det. Att vi får då bästa resultat av att bara, om man sätter inom situationssäcken, kommunicera eller processerna.
Men är det inte det där att det, alltså när man får saker på papper eller som en PowerPoint, det känns ju som...
Det känns det på riktigt.
Det känns på riktigt liksom. Ja. Man printar sin PowerPoint och visar den för varandra liksom.
Ja.
Om vi bara sitter och snackar så gör vi ingenting på
något.
Men är det så i alla länder, eller är det så liksom, kan du se en skillnad där? Jag kan tänka mig att det finns någon så här ingenjörssvensk som spökar här och säger att det är liksom sitta och snacka, det ger aldrig någonting.
Nej, men jag tror att det är det här strukturfokuset som råder, som är så otroligt starkt, att vi leder så mycket genom struktur och så lite genom kultur. Alltså man ser inte kraften i kulturen. Alltså när vi sätter oss och kommunicerar med varandra över avdelningsgränser, vi kanske inte träffas, vi kanske är på geografiskt olika platser, så påverkar vi ju inte bara att vi hittar förbättringsmöjligheter, vi påverkar ju kulturen genom att vi möts och börjar samtala med varandra och hur vi borde bedriva verksamheten på ett bättre sätt, vilket vi inte åstadkommer genom de här kartorna. Det är klart att kartorna kan du ju som sätta upp på väggen och du kan samla en grupp och prata om dem. Mm. Och det är en fördel av att ja, men då finns ju kartan där och vi kan rita om de här boxarna och föra ett resonemang om det. Problemet är ju resursmängden. Det tror jag är den stora utmaningen. Att det tar så mycket resurser att kartlägga de här processerna att vi orkar inte med, mäktar inte med. Energin finns inte kvar. Resurserna finns inte kvar att jobba med förbättringar. Så då tar de här kartan och sätter oss med den här tvärfunktionella gruppen och börjar prata om förbättringar. Då tar vi så inte till det. Då har vi springer vi på nästa boll.
Och på det här tvärfunktionella förbättringsmötet, vad ska vi ha på agendan där? Hur ser det ut? Okej, okay, ska vi beskriva hur vi tillverkar en porslinskopp? Hur uppfattar vi det allihopa? Vad borde vi göra annorlunda? Är det så man ska?
Ja, man behöver ju använda samma logik som gör en processkartläggning. Mm. Fast du kartlägger inte. Utan du pratar om hur processen går till. Du måste ju ha personer som jobbar i den här processen. Från att det kan vara...
Först kommer det in en lastbil med en massa lera och sen så gör vi kuber av den eller, och så beskriver man det liksom. Och så småningom blir det en kopp.
Ja, om du gör en beskrivning av det eller en kartläggning av det. Och det här är ju också beroende på vilken komplexitet det är eller vilken detaljnivå det är i frågan som du måste ju lägga det på en... Du måste ju facilitera ett sånt här typ av kommunikationsmöte om du ska jobba med processorientering utifrån kommunikation och ha en tydlig agenda för det, vad du vill åstadkomma. Och det följer ju som sagt samma logik som det är en processkartläggning, fast du gör det ju inte med kartläggningen utan du gör det genom att prata igenom de olika processerna, olika processstegen och vem som gör vad och hur överlämningar, det oftast där problemet sker att det är överlämningar mellan olika personer som jobbar i olika avdelningar.
Då sitter jag på ett möte och så är jag liksom småsur för att jag tycker att jag får alltid liksom de här öronen på kopparna som Åsa tillverkar tycker jag alltid kommer lite slarvigt liksom. Och då får vi då i uppgift att lösa det.
Ja, precis. Vad beror det då på? Ja. Jag brukar säga om kvalitetsområdet att man inte utser syndabockar, utan det är ett systemfel. Mm. Det är systemfel om så.
Ja, jag har gjort fel som pekat på det är ditt fel.
Ja, precis. Det var inte mitt fel. Nej, men att man diskuterar, då vad är grundorsaken till att det här felet? Varför är öronen på kopparna alltid fel? Ja. Vad beror det på? Och prata om grundorsakerna till problemet än att peka att det är en person som Åsa då som det är fel på. Just det, ja. Ändå borde ni sparka.
Jag kan känna att det är jätte... Vi ska verkligen förtydliga det att det är något bra med facilitat. För just nu är det som lite dålig stämning. Det är ett sånt fiktivt exempel. Men det är liksom, det är något otroligt intressant med det där hur man ska... Liksom, hur man inte på något sätt riktigt litar på den där lilla processen. Mm. Att det här snacket, och så löser vi det och så blir det bättre.
Och det tror jag som sagt att vi är så otroligt präglade av strukturen. Mm. Alltså när vi har ett strategidokument, vi har de här powerpointsen och vi har den här processkartan, då känns det som att det är på riktigt. Då har vi åstadkommit någonting, vi har producerat någonting. Och vi har suttit i ett möte och pratat. Då har man en känsla när man går därifrån att vi fick ju inget gjort. Vi har ju inte gjort någonting.
Vilket är väldigt många möten som känns så. Men idag pratar vi också om, när man pratar om kvalitet, organisationsutveckling eller innovation eller... Vilka ord vi nu har kvar på det här buzzword bingot. Så då dyker jag och slår upp det här med jobba agilt. Mm. Och agil transformation och så. Liksom. Och det tycker jag verkligen känns som total som varm luft. Det är det senaste liksom. Men vad handlar det om? Varför är det så populärt nu? Och på vilket sätt spelar det in när vi ska börja prata om struktur och kultur?
Mm. Ja, det här ser man ju framförallt att det är privata verksamheter som ligger längst framme nu. Som ser att det råder en hög förändringstakt. Det går väldigt fort idag med digitaliseringen. Och vi kan inte fortsätta ha de arbetssätt vi har idag. Utan vi måste utveckla våra arbetssätt så att vi inte blir så trögrörliga som man ser. Att det går för långsamt. Man hinner inte med. Förväntningar hos behov, krav, förväntningar hos våra kunder, intressenter förändras. Och vi har inte arbetssätt att fånga upp det. Och traditionellt det här med att man skickar ut en kundenkät en gång per år eller en gång vartannat år, så drar man slutsatser vid något strategimöte kanske ett halvår efteråt. kanske inte ger oss relevant information om vad kunderna tycker. Och det, i det här har man ju sett att vi behöver utveckla våra arbetssätt så att vi får kortare loopar. Vi får andra arbetssätt att fånga upp vad våra kunder och intressenter tycker och kunna omsätta det och bara testa, vara mer experimenterande och testa i liten skala. Så jag tycker att grundtanken i det är väldigt god. Vad vi nu än väljer att kalla det för, det är ju lätt att det kommer en nytt buzzword och nu ska vi vara agila. Men bara grundtanken i det är ju god, av att vi skapar en struktur som i många fall blir att vi dränker organisationerna med dokument, kärnverksamheten trycker vi ut olika logiker när vi jobbar med kvalitet från en stabsfunktion, hållbarhet, säkerhet och så vidare, och så trycker vi ut det här i kärnverksamheten som ska då ofta kanske anpassa sig utifrån nya ramverk, eller man ska kanske göra en processkarta eller vad det nu kan vara. Att fundera på hur ska vi leda verksamheten så att vi kanske minskar det här strukturfokuset, kanske leder mer genom kultur och hitta kortare loopar och våga vara, experimentera mer och testa i mindre skala. Det som entreprenörerna gör, som poppar upp nya företag, att det är väldigt mycket co-creation, att man skapar tillsammans med kunden, man testar i liten skala, man sitter inte på kammaren och utvecklar en färdig produkt och trycker ut den, utan man testar sig fram i mindre loopar. Så det tänker tycker jag är väldigt klokt.
Men om jag hörde rätt så innebär också det att processorienteringen de senaste decennierna har kanske lett till en ökad komplexitet och därmed också ökad byråkrati i många verksamheter, snarare än att förenkla som man hoppades på.
Ja, det är ju den här, alltså nu har vi den här hierarkiska organisationerna som de flesta organisationer är uppbyggt på, och sen ska vi då bli processorienterade, och så är det många som tar klivet till att skapa matrisorganisationer.
Vad tycker vi om matrisorganisationer?
Matrisorganisationer, lyckas man hantera maktproblematiken, vilket är det stora problemet mellan linje och process, så är det ju ett bra sätt att organisera sig på. Det traditionella är
det låter att... som ett akademiskt sätt att säga att det är jättebra teorin, funkar inte alls i verkligheten.
Nej, alltså det är så många som misslyckats med det, och det är ju oftast att man inte har tydliggjort vad som ligger i linjen och så vad ligger i processen. Vad är process? Ägarna eller processledarnas ansvar, det är ju att förbättra processerna. Men man kanske inte har riktigt den, man kanske inte har resurser för det, så att processledare ska med driva förbättringsarbete, och så krockar det mellan linjen där man ser att det är där den som äger resurserna. Så det ställs ju väldigt höga krav på att man kan kommunicera som linjechef med processägarna.
Underifrån perspektiv, man ska säga, man är bara en vanlig enkelarbetare eller mellanchef någonstans där nere i den där matrisen. Så det är naturligtvis den här vilda frågan, vem bestämmer över mig och vem bestämmer inte över mig?
Nej, precis. Och då går ju linjen i första hand, för det är där jag får min löneförhöjning. Ja. Så det är ju linjechefen jag går till. Så man måste ju hittar man, det finns organisationer som har lyckats att skapa bra matrisorganisationer, men det finns ju väldigt många som misslyckas också. Mm. Och jag tror att det som är viktigt...
Stalltipset är typ skit i det.
Nej, utan jag tycker, alltså processorientering, lyckas man med det så är det verkligen det som är grunden, att lyckas med systematiskt förbättringsarbete. Men problemet är ju att man ser inte processarbetet, man tar det inte riktigt på allvar. Man behöver processledare som ansvarar för förbättringsarbetet i processerna, som har ett väldigt starkt mandat i organisationen. Man behöver utse personer som folk ser upp till, folk respekterar, folk lyssnar på. Så det behöver vara ganska starka personer som är processledare, som driver ett förbättringsarbete. Och vilket man kanske inte alltid gör, utan de här starka personerna som är väldigt respekterade i verksamheterna är väl väldigt påpassade och får många andra roller i verksamheterna. Men tillsätter man processledare då som har det här starka interna mandatet och respekten internt, så kan man...
Så funkar det, så är det fantastiskt, men det kräver jättemycket mer än att bara ha vanlig linje och sidos.
Ja, absolut, det gör det. Handel.
Jag tänker också, det finns den här växande trenden kring värderingsdrivet ledarskap. Jag kan tänka mig att det också är en naturlig motreaktion till att leda genom fokus på struktur. Det finns ju många experimentella, snabbväxande firmor som alltid säger, vi ska inte ha chefer, allt ska bestämma gemensamt och så. Och det brukar gå jättebra till och med. 50, ibland går det upp till 150 och sen går det sen allt ofelbart åt helvete. Mm. De går alltid åt skogen eller de omorganiserar sig eller sticker upp sig i tre mindre bolag eller vad det nu är där. Liksom. Mm. De har satsat väldigt mycket på det där, det värderingsdriva ledarskapet, så ska det lösa allting. Det är också som att gå för långt åt ena hållet, kanske åt andra hållet ska jag säga. Så hur hittar man den där, hur värderingsdrivna ledarskapet, hur funkar det i en gammal organisation om vi säger att vi är Lindex eller något?
Mm. Jag tror att det finns ju en bra bok som heter Reinventing Organizations av Laloux. Han pratar om det med tila organisationer. Han använder då färger som metaforer då, och beskriver hur sättet vi leder en verksamhet på har gått igenom olika paradigm. Och du nämnde inledningsvis det här att vi kommer från industriella revolutionen och ser verksamheter som maskiner. Och det här leder inte till något bättre resultat, utan där premieras man ju beroende på hur man presterar i organisationen, en väldigt tydlig fokus på målstyrning. Och då pratar jag om nästa nivå då, det här med familjen, att det ska vara mer då värderingsstyrt. Det finns fortfarande en hierarki, men en stark delegering av ansvar i verksamheterna. Och nivån efter det pratar jag om de här TIL-organisationerna som då är helt chefslösa, som du var inne på. Mm. Det är svårt att säga. Jag vet att det finns ju många exempel på verksamheter som testar på det här till organisationer. Eller åtminstone försöker ta sig ifrån det här maskinen som organisationsform, åtminstone till familjen. Och att man ser att man kan inte fortsätta se verksamheter som maskiner, utan vi behöver bli mer värderingsdrivna. Nya talanger som man ser idag ställer högre krav på att det är en medarbetarorienterad organisation, den typen av ledarskap. Så det ligger ju verkligen i tiden att vi tar oss ifrån det här att se organisationen som maskiner, att vi börjar bli mer värderingsstyrda. Men hur då ska man, du ställer frågan, hur ska man gå tillväga? Det ställer ju otroligt stort ansvar på cheferna. För det är det man ser, att cheferna har ju de som har störst påverkan på kulturen i verksamheten. Så ska vi bli värderingsdrivna så är det ju, då måste ju vi ha chefer som kan vara ute i verksamheten och utveckla kultur. Och släppa strukturfokuset.
Ja, det blir, jag tänker också att det blir ju tillbaka till den här urgamla diskussionen om skillnad mellan ledare och chef. Där chef kan en full apa bli det. Det kan vara någon som skriver pär i en ruta och plockar in en random på en tavla. Liksom. Medan ledare är någonting som någon annan utser dig till. Någon som vill bli ledd av dig. Mm. Och det låter som att du talar snarare om den där senare kategorin. Att det är de man behöver hitta som kan både formellt styra och informellt visa som förebilder hur man ska vara. Mm. Precis som äldre syskon i en familj kanske kan vara.
Mm. Jag läste en kort artikel i chefstidningen som poppade upp igår. Och pratade om det här med introverta chefer. De flesta som utses som chefer är ju extroverta. Det är personer som är väldigt bekväma i grupper och tar mycket plats och pratar mycket. Men det visar ju då någon studie här att introverta personer skulle passa bättre i aktiva grupper. Där det är personer som tar själva mycket plats. Men att alltså man har en grupp med personer som är ganska drivande. Där funkar de här introverta personerna bättre. För de uppfattas inte som att de blir ett hot mot de här personerna som själva är väldigt drivande.
Ja, de faller in i en slags facilitatorroll.
Ja, faller in i den här facilitatorrollen som gör att gruppen åstadkommer bättre resultat. Så jag tror vi också måste fundera på, vad är det för personer som vi utser som chefer? Är det de här som tar mest plats i ett rum, som är de här karismatiska, som är goda talare? Eller är det de här personerna som faktiskt har omtanke om gruppen, som är empatiska, som verkligen tycker om människor? Men kanske inte de som hörs mest eller syns mest i gruppen. Så jag tror vi måste fundera på hur chefer tillsätts, så att vi har chef faktiskt som tycker om att gå ut i verksamheten och som lever de här värderingarna som verksamheten står för.
På något sätt så handlar det här ju om att som kultur är viktigare än struktur. Så hur jobbar man strukturerat med kulturen då? Om man nu vill styra organisationen den vägen istället för att ha alla dessa meningslösa strukturer och planeringsdagar.
Och det som är viktigt är ju att först bestämma och utkristallisera vad är det för värderingar som vår organisation består av. Och det är det många gör ett sånt jobb, man tar sig inte längre än till det. Man tar fram de här värderingarna som blir fina ord på papper, men man tar sig inte vidare från det.
Vad menar du då? För jag tänkte, de är ju typ alltid samma, det är teamwork och det är innovation och det är kundorienterade och vad det nu kan vara.
Och de värderingarna som man nu ser att ja, men vår organisation kännetecknas av, det här vill vi att organisationen ska genomsyras av. Om jag säger att vi ska vara professionell på jobbet, då skulle det betyda en sak för dig men förmodligen en annan sak för mig. Vi läser in olika saker i det. Och det som Schein då, som är den mest citerade forskaren inom organisationskulturen, han använder metaforen isberg för att beskriva organisationskulturer. Så han säger att kulturen finns på tre nivåer. Det är antaganden som är längst ner, och sen är det värderingen i mitten, och som på toppen på isberget, ovanför vattenytan, det är beteendena. Så hur vi beter oss beror ju på de här värderingarna och antagandena. Så de här värderingarna som vi har tagit fram, de behöver ju konkretisera. Vad betyder de i beteenden? För vi måste ju veta att vi tolkar professionalitet på samma sätt. Så att inte du börjar bete dig på ett sätt och jag på ett annat sätt, för vi har tolkat in olika saker. Och oftast tar man sig inte vidare till det steget.
Men då innebär det ju att en majoritet av dessa varumärkeshandböcker och brandbooks, att de är rätt värdelösa. För att de säger bara att vi ska vara professionella, men de borde ha lagt till, och det innebär att vi alltid har slips utom på fredag när vi är loose eller vad det kan vara.
Ja. Man måste ju ha, det är väl det en del tar fram, sådana här code of conduct eller benämner det på olika sätt. Men man behöver ju beskriva tydliga beteenden, vad de här värderingarna utgörs av.
Och de är ju precis code of conduct, uppförandekod är ju andra sidan naturligtvis tvärtom. Det är bara massa beteenden men inte kopplat till värderingarna.
Nej. Och det måste ju hänga ihop. Och det är ju det här som blir en väldig otydlighet. Och en stor potential i att vi bestämmer då vad det är för beteenden som de här värderingarna utgörs av. Vi måste ha ledare som verkligen beter sig på det. De måste ju genomsyra de här beteendena. Och ute i verksamheten, träffa människorna, träffa medarbetarna. Alltså, man måste ju vara jättemycket ute och med samtal. Och det är ju möten med människor som man påverkar kulturen.
Och det är ju kanske ett annat aspekt av det, att de som har då varit duktiga och sen blivit befordrade som har sagt belöning till chefer också har kvar sitt gamla jobb vid sidan om. Också, eller i alla fall har kvar mentaliteten att de måste göra saker. Och då känns det kanske inte alls som att man gör saker när man är ute i organisationen, utan då vill man kanske ordna planeringsmöten som man får stå lite i centrum och så.
Ja, precis.
Har vi några exempel på bolag som är väldigt duktiga på det här med leda genom kultur istället för struktur?
I Sverige lyfts ju Ikea upp som ett föredöme. Att de tänker genom hela, från rekryteringen har de väldigt tydligt, de mäter värderingarna hos de som söker jobb hos dem.
Hur mäter man det?
De har en enkät som de mäter hos. Så de vet ju mycket väl vilka beteenden som de vill ha hos sig. Och de mäter det hos de som söker jobb hos dem för att se hur väl deras beteenden och då associerade värderingar matchar med Ikeas värderingar.
Så därför är alla som jobbar på Ikea snåla, kan man då anta. Men jag tänkte, de har ju faktiskt en sån där bok, det var väl på 70-talet någonstans där i mitten som Ingvar Kamprad skrev boken En möbelhandlars testamente. Där han skriver om olika värderingarna, är det antagligen 10 stycken, och sen så beskriver han dem till exempel vinst ger oss möjlighet. Och att krångla inte till det, kan det vara enkelt så ska vi hålla det enkelt. Han har ju några sån där han pratar om liksom. Tänk också på General Electric, jag vet inte hur duktiga de är på, de känns som de är väldigt strukturerade också. Men de har något som heter Spirit and the Letter. De gjorde Waybacks, som är helt enkelt att man förklarar i olika sammanhang hur man ska agera. Så jobbar du på inom GE, liksom healthcare-division som gör MR-scanners, så är de i Florida och så tar du dit någon från ett sjukhus i Sverige och så säger de, jättebra, du får titta på den här MR-scannen, kostar en svin mycket. Så säger de, kan vi få stanna kvar över helgen och gå på Disney World som ligger intill liksom? Inga problem, det kan ni få göra liksom. Men ni får betala hotellnatten själva och ni får den väldigt tydligt så här, så att det inte ska bli liksom mutor. Och därom i den här desperatande letter som man kan faktiskt googla upp och ladda ner, så kan man då läsa om de här olika situationerna. Det tyckte jag var väldigt liksom talande för. Sen har de ju också en amerikanska och en massa sånt policy-tjafs för sig. Men det är liksom, det låter som att det är den riktningen du vill att företaget ska gå. Att just förklara sin kultur snarare än att du ska dokumentera den.
Sen kanske man behöver dokumentera. Alltså man tar fram en sån här handbok som du refererar till. Så är det ju någon typ av dokument åtminstone. Där man har beskrivit olika situationer. Det är väl lite storytelling. Det är ju ett sätt att jobba med kulturen. Storytelling och symboler. Och om vi ska vara professionella, hur visar det sig en symbol? Och så kan vi jobba mer med symboler och storytelling. Och mindre med powerpoints.
Ja, det där också är skämtet om att Telia så har 65% av de anställda som är nöjda eller mycket nöjda med att jobba på Telia. Och det är dumt att det är bara de andra som liksom 35% som svarar telefon och ringer kundservice. Mm. Det är den där som att förstå att bemötandet inte går överallt. Liksom.
Mm.
Det här längst, jag vet inte om Telia fortfarande är jättekast, men det finns ju någonting där att förstå alla de där punkterna när man faktiskt lever sina värderingar och inte. Och att inte det kanske går att få fram heller på en planeringsdag.
Nej, frågan var man... Det är ju det här med vilken data man insamlar. Mm. Om man tänker som från kunden. Kunden möter en kundtjänst som kanske är fantastisk men inte nöjd med själva bredbandsleveransen.
Mm.
Då spelar det ingen roll att man har fantastisk kundtjänst om inte själva kärnverksamheten funkar. Sen är det frågan om man sitter i en strategisk planering. Vad är det för typ av data vi samlar in där? Hur aggregerad är ofta den här datan? Förstår vi hur vi ska utveckla verksamheten baserat på den här aggregerade datan? Eller behöver vi hitta andra sätt att utveckla verksamheten på? För det är det strategisk planering ändå handlar om. Att se vart är vi på väg någonstans och hur ska vi åstadkomma en bättre verksamhet för de vi är till för?
Kan man säga att man får ha max... Kan vi införa någon regel som är att man får ha max så här många dagar till strategisk planering per år, annars är det trams? Så att lyssnarna kan hänvisa till det sen och hoppa över.
Ja, det var en bra fråga. Vad tror du är standarden idag?
Jag tror att det är precis minst dubbelt så många som man behöver.
Ja. Tror du det är standard? Är det 5 dagar idag?
Ja, men man slår ihop det, alltså sådana här möten, nu ska vi säga så, och sen lite uppföljning på strategisk planering och liksom.
Mm. Ja, men det är ju 5 dagar per person då. Mm. I en ledande position.
Absolut.
Och hur många är man? 10 ledningsgrupp då i snitt, eller?
Ja, och sen tar man, nog in lite mellanchefer och lite påläggskalvar och sånt för det ska vara bra. Och så åker man offsite och liksom...
Mm.
Det rinner iväg rätt mycket tid på det där.
Mm. Det är kanske 2 dagar på våren, 2 dagar på hösten då, gånger 10. Så det är 40 mandagar.
Och sen gör man dessutom innan dess, gör man såklart på någon slags divisionsnivå och så gör man
förberedelser och allting.
Gruppnivå och så ska man se vad ni, för ni ska fida in till någonting som ska fida vidare och liksom.
Ja.
Det är som budgetplanering som också tar en hemt massa tid liksom.
Ja.
Jag vet att Handelsbanken slutade med budgetplanering någon på 70-talet. Det var sista gången de gjorde budget. De har ett system med rullande 12.
Mm.
Vilket egentligen är rimligare. 12 månader framåt ser ut ungefär som nu. Det är inte vad tror vi. Nej, det verkar som det viker här. Okej, då får vi redan nu börja liksom se vad vi kan göra åt det.
Mm.
Än att liksom vänta till det där kommer ju sen.
Och så har de nöjda sekunderna. Så någonting är rätt jobb.
Det kan ju hända att det finns ett sammanhang där liksom.
Mm.
Om du skulle tipsa om 3 böcker för den som vill förstå mer hur man leder klokt och strukturerar sitt arbete med att bygga upp en kultur, vad skulle du säga?
Jag tycker den här Lalo som jag nämnde, Reinventing Organizations, är bra. Sen kommer min kollega på Förbättringsakademin ut en bok om Sveriges bästa verksamheter. Så den baseras på 20 års forskning som Henrik Eriksson har bedrivit om organisationer som uppnår bra resultat för dem de är till för, sina kunder och intressenter då. Och har studerat den typen av verksamheter. Det är inte bara tillverkande, utan det är i olika typer av branscher, privata och offentliga. Och hitta koden för vad är det som gör att de blir så här bra.
Och vad är det som gör att de blir så bra?
Får läsa boken.
Ja, sant. Gå hem och läsa boken.
Nej, men han ser ju det att vi pratar om det här med ledarskapet. Väldigt tydligt ledarskap. Väldigt kundorienterade medarbetare. Alltså man jobbar väldigt mycket med att engagemanget hos medarbetarna och motivationen. Det är inte det här top-down utan stor delaktighet. De jobbar väldigt mycket med förbättringar och det är ju inte någon stabsfunktion som jobbar med förbättringar utan det är ju alla i verksamheten hela tiden. Det bara ligger i deras DNA att alla i verksamheten hela tiden förbättrar sina arbetssätt för att åstadkomma bättre resultat.
Och det gör man naturligtvis för att man har fått medarbetarna förstå att deras lilla pusselbit hänger ihop med det här stora.
Ja, precis. Det är ju vd:n eller högsta cheferna väldigt tydliga med att beskriva vad, om vi tar fram en sån här färdplan eller strategidokument, så har man fått skapa en stor delaktighet när man har tagit fram det och kan verkligen förklara för alla sättet som är medarbetarna förklarar vart är vi på väg någonstans och Så att det inte blir den här känslan av att någonting bara dimper ner i knät på dig som medarbetare, utan att du har förståelse för vart kommer det här ifrån, vad betyder det här, kommer jag klara av det. Så att det är ju väldigt tydligt det här hur ledarskapet genomsyras av de här värderingarna.
Tack snälla.
Ja, tack. Kul.
Precis som jag har säkert hört det där om att kulturen äter strategin till frukost. Och det där har man ju hört och läst 100 gånger. Men det som jag gillade med Åsas resonemang, det är just det här att hon lägger sånt fokus på att kulturen måste förklaras och exemplifieras. Och det känner jag verkligen stämmer utifrån mina erfarenheter. Det är också en av de saker jag tar med mig framåt från det här samtalet. Så jag kan försöka överföra det och prata mer om kultur och mindre om planering och strategi med mina kollegor. För någonstans handlar det om att har man rätt kultur och anställer människor som är i den kulturen, ja, då handlar det som chef handlar mest om att man ska bara hålla sig i vägen och låta dem göra det de är bra på. Den andra grejen är ju hur överskattade planeringsdagar är, och yes, jag hade rätt, min intuition ledde mig rätt här, det känns ju fantastiskt. Och därför är det också så att tänka på det att det är mycket effektivare att jobba med kulturen än strukturen för att se till att organisationen hela tiden rör på sig och blir lite bättre dag för dag. Om du också fick några nya idéer, ja, men tipsa en kollega om det här avsnittet så kan ni börja förbättra hur ni jobbar. Klicka dela i din poddapp och välj vilket sätt som hen helst kommunicerar på. Det är också en sån där grej. Kommunicera på det sätt som någon annan vill bli kommunicerad på, inte vad som är smidigt för dig. Då kan man också komma förändring, eller i alla fall så når man fram. Då kommer de att se vad du skickar istället för att bara strunta i det. Som vanligt har jag länkat till alla böcker som vi pratar om i beskrivningen så att du lätt kan hitta dem och köpa dem om du vill. Det var allt för idag. Har du synpunkter på dagens avsnitt, ja, då når du mig via mail på perspektiv@pergranqvist.se eller med DM på Instagram där heter Per Granqvist, precis som i verkligheten. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti och podden görs av www.mediaförvadvivet.se. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.